Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosy och jag heter Carolina Kjellberg. Dagens avsnitt gör Binosy i samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Du kommer att få dyka in i festivalens programpunkter för skolan. Och idag träffar jag Johan Zetterberg som är forskare vid Lunds universitet på fysiska institutionen. Utöver sin forskning tycker han om att kommunicera vetenskap till allmänheten. Och idag med för att prata om fysik och lasershowen, som är ett populärt inslag Johan varit med och drivit i många år. Hej Johan och välkommen till Experimentpodden.
Tack så bra.
Så kul att du är här. Jag undrar om du skulle vilja börja med att berätta lite om din bakgrund för alla som inte har träffat dig förut.
Ja, jag är fysiker. Så jag är utbildad i Lund. Så jag jobbar på Lunds universitet som universitetslektor. Och där har jag varit sedan jag disputerade 2008 faktiskt.
Det är ett bra tag. Då måste du trivas ordentligt.
Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker det är en väldigt bra arbetsplats på många sätt. Det fantastiska med universitetet är att arbetsuppgifterna är väldigt diversiva. Man gör många olika saker. Jag undervisar studenter, jag forskar och sen så jobbar jag en del med utåtriktad verksamhet också.
Och det roliga, idag är ju du med för att din intervju är en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Ja.
Och där har du varit med länge med någonting som du har utvecklat och arbetat med under en lång tid. Och det ska vi prata lite mer om nu. Alltså fysik- och lasershowen.
Stämmer.
Kan inte du berätta om hur den uppkom?
Jo, det kan jag. Det var egentligen det allra första var att vi den dåvarande studierektorn här i Lund på fysiska institutionen på naturvetenskapliga fakulteten. Han var med en tekniker uppe i Borlänge och skulle göra ett par, ja, han hade en lärarfortbildningsdag uppe i Borlänge, så att de tog med upp lite experiment som de gjorde och sen så avslutade de med, de hade 2, 3, 4 lasrar med upp och sen så en liten rökmaskin och sen så gjorde de då en liten avslutning med hur ljuset då kan se ut och spridas i röken. Och det tyckte lärarna var väldigt, väldigt häftigt. Och sen så när de då kom hem så hade vi här nere i Lund då några som var lärarstuderande. Och då har de ett projekt som vi jobbar med då, ett experimentellt projekt som man gör på första terminen när de läser fysik, som går ut på att de ska göra ett projekt där de själva definierar egentligen att jobba med det. Och då hade då studierektorn här, PO som han heter, han hade föreslog att de kanske kunde göra någonting åt detta hållet, fast då och bjuda in en skolklass. Och det gjorde man. Så att man gjorde en liten demonstrationsshow så att säga, och sen så en avslutade med lite laser i rök. Och barnen tyckte det här var väldigt häftigt. Och sen så utvecklade vi det konceptet. Så att vi gick då från att göra en föreställning första året kanske då, till att idag göra någonstans mellan 100-150 föreställningar om året. Och nu är det ju betydligt mer utvecklat, så att nu är det satt. Vi gör ungefär 40-45 minuter demonstrationer, och då fysikdemonstrationer företrädelsevis. Och så avslutar vi med en 15 minuter lång lasershow. Och nu har vi istället för 3-4 lasrar så har vi väl någonstans 1500 lasrar.
Det är ju en jättesatsning. Vilken stor show det har blivit och vad coolt.
Ja, nej, det är jätteroligt. Men alltså, hela grejen då när vi verkligen då plockade upp det här och började satsa på det lite grann mer. Då, det var för att vi vill försöka föra ut fysik och naturvetenskap till allmänheten och till ungdomar. För i förlängningen så just då så var Lunds universitet hade den kanske femte största fysikutbildningen i landet. Med ganska få studenter, lite rätt så svårt att rekrytera och så vidare. Och den här satsningen då tillsammans med annat gjorde att vi någonstans ungefär 10 år senare hade lika många studenter som alla de andra utbildningarna tillsammans i Sverige. Så att det är ganska hygglig utveckling.
Du måste ju verkligen känna att ni gjort skillnad med er insats.
Ja, men det tror jag. Alltså det viktigaste kanske för vår del är ju att man någonstans kanske avdramatiserar lite grann universitetet. Universitetet, visst, det ska vara allvarligt och så vidare vid sina tillfällen, men det är också så att ämnena är väldigt roliga och spännande i sig, och det måste vi försöka nå ut med. För att få folk att intressera sig för naturvetenskap, fysik och teknik i allmänhet.
Och jag är ju själv naturvetare, men jag har alltid varit lite rädd också för fysik och tycker det låter svårt bara som begrepp.
Ja, men det framställs ju alltid väldigt torrt liksom. Det finns ju en sån här fånig personkult tycker jag inom fysiken. Kanske i större del än vad det finns i de andra naturvetenskapliga ämnesområdena. Där man hyllar och håller fram stora teoretiker. Det är Einstein och det är Bohr och det är de här gubbarna, och de gjorde naturligtvis ett fantastiskt arbete, men det är inte så fysiken ser ut, och det har det inte gjort på länge kan jag säga.
Nej, och där gör ju ni en sån bra insats med er show, och den kommer ju vara med nu i Vetenskapsfestivalen. Men det är jättespännande att höra då hur upplägget kommer vara på Vetenskapsfestivalen med er programpunkt.
Ja, och vi kör ju egentligen likadant i stor utsträckning för alla ålderskategorier, oavsett om vi gör föreställningar för de som är 4 år eller de som är allmänheten som går upp till, ja, när man inte orkar ta sig in i lokalen längre. Sen får man naturligtvis variera hur man lägger upp det lite grann. Vad är det för experiment man gör, och kanske framförallt hur är det man pratar kring experimenten.
Det är klart, du kan inte använda för komplext språk om det är mindre barn.
Nej, det går det inte naturligtvis. Och det ska man ju generellt akta sig för även när de blir lite äldre. Det är bättre att man känner igen det och tycker sig förstå mycket. För att då blir det blir mycket roligare då. Det är inget roligt att sitta på ett föredrag eller en föreställning eller en show i vårt fall. Där man sitter och inte förstår någonting. Det är ju värdelöst.
Och det är ju många, framförallt forskare, som tror att med ett avancerat språk så låter de klokare. Men jag håller med dig om att den som kan förklara något komplext enkelt är ju den mest briljanta.
Ja, jag håller med. Alltså, det är inget svårt att prata så folk inte förstår. Men egentligen så framstår man ju mest som en papegoja, känns.
Så då när publiken sitter där på er show, kommer ni in på någon scen då i rökridå?
Ja, vi brukar ha en musik då när folk går in, och då får det vara lite ljus som varierar, och det kanske ligger någon PowerPoint eller något liknande i bakgrunden för att ge någon lite kort information eller sådär. Sen släcks det ner så det blir helt mörkt, helt svart i lokalen, och i samband med det så går vi på scenen och så tänder man strålkastarna och där står vi.
Tada!
Ja, lite så. Och sen är det introducera, då gör man en kort introduktion bara där jag berättar vilka vi är. Vi är ju ett litet gäng som jobbar med det, så att just nu är det väl jag och 7 andra doktorander och studenter som hjälper till. Så jag presenterar alla och sen kör vi igång direkt första experimentet så fort som möjligt.
Kul. Och ser ni på publikens reaktion om de gillar eller inte?
Det är klart man gör.
Ja, jo, men det gör man. Jag kan tänka mig att alla gillar det.
Det brukar ju folk göra. Sen finns det väl alltid några som inte man lyckas blidka. Liksom. Men överlag så tycker ju barn och ungdomar och även lärarna att det brukar vara väldigt roligt. Och vi försöker ha roligt. Vi försöker se till så att varje föreställning är kul även för oss. Och man behöver nästan jobba så. Gör man så pass många föreställningar som vi gör så måste man ha kul rakt igenom. Det gäller att gruppen som sådan måste ha roligt. Och har vi det så sprids det också ut till lokalen. Vi skojar med varandra och så vidare på scen. Ibland är det planerat och ibland är det inte planerat. Men jag tror det är lite så det måste vara.
Det är jättekul. Och vilket är, om du skulle välja en av dina experiment som du nu ska göra här på Vetenskapsfestivalen, vilket är ditt favoritexperiment?
Oj, det är svårt. För det beror ju lite grann på vilken åldersgrupp det är, va? För vissa experiment kan vara oerhört bra för en yngre ålder. Vi har ett experiment till exempel där vi som är ett ganska vanligt experiment som folk gör, att man skjuter rökringar. Så först så kan vi då släcka några ljus på ganska långt avstånd, alltså 5-6 meter, så släcker vi några ljus från liksom. Och sen så skjuter man ut rökringar i publiken mot strålkastarna, och då syns ju de här rökringarna fantastiskt bra. Och för små barn är det fantastiskt bra experiment att göra. De tycker det är jätteroligt, jättespännande. Det tycker de äldre också. Men när man sen kommer till gymnasiet kanske, eller sådär, va, om man nu ska göra det, ja, men då kanske det är häftigare att till exempel se en pingisboll som man med hjälp av bara lufttryck kan få upp hastigheten så att den går nästan 1000 km i timmen. Det är rätt så häftigt liksom, och slår igenom tre läsk. Burkar, aluminiumburkar.
Ja, sådär. Nej, det är fascinerande. Men här i experimentpodden har vi lite yngre barn som fokus. Så finns det något annat som de yngre tycker är coolt att titta på?
Ja, jag brukar göra till exempel ett experiment där man gör en eldtornado. Där man sätter lite brinnande vätska i en bur, och så snurrar man buren, och då eftersom den varma luften då stiger, så kommer också flamman att stiga, och då innebär det att man måste fylla på med luft från annat håll, och då kommer, när det kommer in i buren, så trycks det in mot flamman, och då får man en flamma som helt plötsligt går från att vara kanske 20 cm hög, 30 cm hög, till att bli kanske 1,5-2 meter.
Oj, ja, det är coolt.
Och det brukar de
visuellt
tycka.
Visuellt att bara se den.
Absolut. Mm.
Och vad får du för reaktion från de vuxna som ansvarar för barnen efteråt?
Ja, men de brukar vara väldigt glada och tacksamma, skulle jag vilja säga. Alltså, det jag tycker de blir roligt, det är häftigt. Va? Men ofta blir det också så att de kan ta med sig lite grann av de här bitarna in i klassrummet. Och man kan diskutera lite grann av de här sakerna, knyta an till det senare. Så det innebär att det blir lite grann en tacksamhet också. En del sådana här saker kan man inte göra på skolorna. Och en del saker har man kanske aldrig sett. Och man kanske inte har gått igenom den här typen av saker i sin utbildning så i större utsträckning. Och då är det ju jätteskönt att få något sånt här med sig. Man kan syfta tillbaka till. Vi tror ju inte att vi ska lära barnen särskilt mycket när de går därifrån. Har de fått med sig något så är det ju jättebra. Men det blir ändå i slutändan så att lärarna får plocka upp det här och sedan prata lite grann om det. Och har lärarna några frågor så kan de höra av sig. Men oftast så hittar de information själva eller har redan förstått experimentet kanske eller så. Så att de brukar vara glada och oftast nöjda när de går därifrån, skulle jag säga.
Och framförallt går väl alla, inklusive vuxna och barn, därifrån med en riktig wow-känsla kring fysik.
Det är det vi vill skapa. Så att om de inte gör det så har vi lite grann misslyckats, tycker jag.
Men har du något tips på vad man kan nå experiment eller information om fysik om man nu skulle vilja det som förskole- eller grundskolelärare efter att ha lyssnat på den här podden?
Oj. Ja, det är inte alldeles enkelt. Alltså det finns ju en hel del ute på nätet som man kan söka på. Så där. Både via YouTube och även de här lite större science-centren och sådär. Om man tar till exempel Exploratorium i San Francisco eller så. De har ofta lite experiment som ligger ute med lite beskrivningar. Då är det ju naturligtvis på engelska. Men det går ju rätt så bra idag med både Google Translate eller med ChatGPT eller någonting som översätter det på ett ganska enkelt sätt. Så där kan jag tycka att man ofta kan hitta rätt så bra grejer.
Det gäller ju bara att man har en vettig källa så att man vet att förklaringen är rätt.
Ja, det är det. Och en del universitet lägger ut lite grann sådana här grejer också. Men däremot så är det inte alltid det finns en riktigt bra förklaring. Ibland kanske det mest instrument, alltså uppställningarna som sådana och sådär. Så att det är lite detektivarbete för att få fram de där riktigt bra grejerna faktiskt. Så är det.
Men Lunds universitet har ju en väldigt bra julkalender varje år. Den tycker jag är briljant.
Den är jättetrevlig. Det är LTH som står för den och de gör ju ett jättebra arbete som jobbar med den. Det är absolut ett bra tips som man kan titta på.
Men sen har ni väl vattenhallen där nere i Lund också, har ni inte det?
Det har vi. Och det är ju ett litet science center kan man säga. Där både allmänhet och skolklasser är välkomna. Och där är det burgare. De har rätt så mycket besökare per år. Och det är ett trevligt litet museum. Det är inte så stort. Det kommer väl förhoppningsvis, som det ser ut nu, blir större när man flyttar upp till det nya området med de två stora anläggningarna, som den ena har ju byggt och den andra håller på att byggas i Lund. Så då kommer det nog bli lite större. Men det är fint och bra redan nu. Många bra utställningar. Så det är så framförallt för allmänheten och för skolklasser kan jag rekommendera.
Vad kul. Men vad är det du tycker mest om när du då som forskare tar steget ut till allmänheten, alltså då barn framförallt i skola och förskola? Vad är det du tycker mest om med det?
Ja, det är ju mottagande, tror jag, man får. Och att få göra det tillsammans med en grupp människor som jag gillar att jobba med. Hade man inte fått den responsen som vi får, så hade man aldrig kunnat göra det här arbetet. Det är alldeles för mycket jobb.
Men, för att du ägnar ju ändå en ganska stor del av året till att kommunicera vetenskap till, eller få barn att få upp ögonen för fysik genom de här roliga showerna.
Ja, det gör jag. Och det kräver mycket förberedelsearbete, det kräver en hel del efterarbete, och sen så är det föreställningarna i sig naturligtvis. Så att det är mycket jobb, men alltså den belöningen man får är ju någonstans blicken i ögonen när de går ut och är glada, eller man kan få små killarna och tjejerna som vill ha en autograf när de går ut, eller man kan få 8 och 9 som gör high five och tycker att det var det coolaste de har sett. Alltså det är rätt så häftigt när de gör det. Det är en svår ålder, framförallt när man kommer upp där 7, 8 och sådär, liksom, det är 9. Det är en svår ålder, svårt att imponera. De har sett mycket, och man måste visa sig lite cool för kompisarna och sådär. Men när man får dem, när man fångar dem, det är en väldigt god belöning, kan man säga.
Men du gör ju ett fantastiskt jobb i form av vetenskapskommunikation här, tycker jag.
Jag gör mitt bästa.
Tack för att du var med idag.
Tack ska du ha. Det var jätteroligt att vara med.
Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Binosi-produktion med mig, Carolina Kjellberg. Med min civilingenjörsring och min doktorshatt i bagaget arbetar jag för att kommunicera naturvetenskap och teknik till små barn, och har därför skrivit böckerna om pi och powerbollarna. De riktar sig till barn i förskole- och lågstadieåldern och är äventyrliga sagor med koppling till läroplanen. De finns att köpa i e-bokhandeln, så det är bara att gå in online och klicka. I nästa avsnitt kommer den sista av 3 intervjuer som Binosi gjort i samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Då får du lyssna på Camilla Linde som pratar om berättelsens kraft och om hur hon som författare kommunicerar vetenskap till barn genom sina sagoböcker. Vill du få detaljer kring experiment, så gå in på binosi.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår YouTube-kanal Binosi Kids. Vi hörs snart igen!